välkomna till Fast och Falk, podden som ger dig nyheter, trender och analyser om vad som händer i vår samtid och framtid.
Ja, vi är ju spåkulan som berättar om vad tekniska genombrott innebär på några års sikt, i alla fall i våran värld.
Ja, och vi då, som är dina kärpas in i framtiden, det är jag, Stefan Fast. En framtidsromantiker som anser att allt blir lite bättre varje dag tack vare de tekniska framstegen som vi gör.
Och så är det jag, Peter Falk, som också är fascinerad om vart vi är på väg, men kanske anlägger lite grann historiskt perspektiv, och jag är ju lite mognare, lite klokare och lite mer erfaren än min kollega.
Eller bara lite mossigare. Hej Peter! Kul att se dig igen.
Hej! Detsamma.
Du, jag hörde att det löste sig med biljetter till Bruce Springsteen efter vårt förra avsnitt.
Alltså det här med podd, det är bra. En av mina gamla vänner kontaktade mig och sa: du pratar ju om Springsteen, vad skulle du säga om två biljetter till nästa sommar? Och, ja, tack. Nu har jag två biljetter. Fantastiskt.
Ja, helt otroligt måste jag säga.
Så nu funderar jag på att sträcka ut handen till lite fler saker. Vi letar bland annat hus, havsnära läge till lågt pris. Så att vi kan ju se om jag får någon respons på det.
Du... jag är inte förvånad att du gillar Bruce Springsteen. Han verkar också vara en gammal stofil. Han har ju bland annat sagt: riktiga män twittrar inte, när en journalist frågar honom ifall det var han som skötte sitt Twitterkonto. Hur som helst, jag vet inte 17 ifall det är en bra idé att utnyttja våra lyssnare till att du ska liksom fiska efter privata tjänster. Det finns rätt många exempel på när influencers har frågat sina följare för att, till exempel efter pengar, att de ska donera pengar till semestrar och prylar, och det här har aldrig landat speciellt bra historiskt. Mm. Det finns ett Instagram-konto, ett tyskt par som heter Another Beautiful Day, som, jag ska inte säga hur stora de var, men de var jättestora i alla fall, hade massor med följare. De bad sina följare om 100 000 kronor för att åka till Afrika, och det slutade med att de fick lägga ner sitt mycket framgångsrika konto efter den här begäran. Det kom massiva protester efter det.
Det enda jag hörde var att du jämför oss med influencers som har blivit virala nu efter första podden.
Nej, inga jämförelser i övrigt. Det har vi inte. Och jag jämför oss inte med dem alls. Men jag tänker, desto större anledning för oss att inte trampa dem som ändå lyssnar på tårna. Så jag tycker så här, om du håller den tanken om att fiska efter igen, ja, tills vi ligger etta på poddtoppen, så kan vi prata om det igen. Och på tal om att prata, vad ska vi snacka om idag?
Ja, men det finns mycket som vanligt. Jag har ett par tre ämnen som jag tycker är jättekul. Det ena är lite grann som spanarna på P1. Jag har observerat några saker. En sak är att teknikvärldens största flopp gör comeback, var en titel på Ny Teknik förra veckan. Det handlade om Google Glasses som kom alldeles för tidigt. En annan var att ABBA gick ut med sin virala turné. Och en tredje var, jag vet inte om du såg det, World Economic Forum gick ut och sa att de närmaste åren så kommer Metaverse att vara en av de stora förändringsagenterna för faktiskt näringslivet. Och de här tillsammans på något vis pekar i någon riktning som jag tycker är ett ämne vi ska prata om. Och det i sin tur hänger ihop med lite grann hur du och jag och alla andra är. Vårt förhållningssätt, vilken typ av människor vi är. Den tycker jag också vi ska prata om. Och sen har jag som min sista, som handlar om el. Ett ämne som är hett, bokstavligen.
Ja, men det är det ju. Det har ju snackats mycket om elpriserna den senaste tiden. Och jag tycker resten var också intressant. Metaverse är ju ett begrepp som vi alla har hört, som vi förstår någorlunda vad det innebär. Men jag tror inte att det är så många som har tagit det på allvar. Framförallt inte i näringslivet, om man inte är en stor techjätte. Eller så är jag ute och cyklar här. Så att det kan ju vara intressant. Men berätta då, vart ska vi börja någonstans? Du snackade om Google Glass, att de gör comeback. De var för tidigare.
Ja, men vi kan ju sammanfatta det här med mobilen är död lite grann så. Och faktiskt, vet du Stefan, när mobilförsäljningen slutade att... eller när det började gå ner, ska jag säga. När peakade vi i försäljningen av mobiltelefoner?
Ja, jag har förstått att folk inte är lika benägna att byta ut mobiltelefonerna som man var, liksom, inte i början kanske, men som man var för några år sedan. Så jag kan tänka mig att det är 5 år sedan kanske.
Ja, 4. Och det är inte bara att man inte vill byta ut, utan helt enkelt att det minskar till förmån för andra devices. Och det som kommer nu är ju att tekniken har kommit ikapp devicerna, både mjukvaran, hårdvaran och priset. Och det vi går mot är att mobilen kommer försvinna som den enhet som vi tittar på. Och det kommer i första skedet att vara glasögon och i andra skedet att vara linser. Och kopplar man det sen till det som du varit inne på med Metaverse, har vi helt plötsligt skapat rätt förutsättningar för att inte bli sjösjuka med HoloLens, som både du och jag har blivit ett antal gånger. Jag såg på det temat Ray-Bans nya digitala glasögon. Du vet, jag har kört en bil ibland med sån här head-up-display. Du får samma känsla där. Och så kopplar du till det med taktila handskar. Och helt plötsligt så kan du agera som Tom Cruise i Vanilla Sky. Och röra på saker och verkligen liksom trycka och känna. På samma sätt som du gör med mobilen. Fast mycket mer interaktivt. Och samtidigt se ut som vanligt folk. Och inte ha gamnacke hela tiden.
Vanilla det Sky, är... det måste väl ha varit Minority Report ändå.
Ja, men det är bra att du har koll på
din... ingen ordning på din Tom Cruise.
Det är bra att du har koll på din filmhistorik. Men det jag skulle komma till med det här, att det är ganska, skulle jag säga i alla fall, ovedersägligt att vi går mot nya typer av enheter för vår interaktion digitalt. Men hur vi förhåller oss till det här har jag observerat. Det är väldigt beroende på vilken typ av människor vi är. Och det brukar vara åldersrelaterat. Jag vet att du har liksom en tes om det här med dinosaurier.
Ja, jag ska inte säga att den är min. Jag tror att den kommer från McKinsey från början som har myntat. De har myntat tre begrepp. De digitala dinosaurierna, de digitala immigranterna och de digitalt infödda. Och väldigt kort så kan man höra vad det handlar om. Enligt dem så handlar det inte om ålder. Det vill säga man kan vara en digital dinosaurie fast man är väldigt ung. Men hur som helst, det handlar om är att dinosaurier, de kan inte eller vill inte liksom adoptera eller ge sig in i det digitala. Utan de tycker i princip att det analoga sättet eller sättet som man gjort saker och ting förut, hur man gjorde det, att det var bättre. De digitala immigranterna eller migranterna, det var de som föddes strax innan den digitala revolutionen och har ändå lärt sig vad digitalisering är och kan se nyttan med det, men det kommer inte naturligt till 100%, utan de måste anstränga sig för att hela tiden påminna sig om. Jag brukar vara lite elak eftersom jag har en väldigt liberal syn på skärmtid hos mina ungar till exempel, så brukar jag säga att det är mina jämnåriga kompisar som sätter skärmtid på sina ungar. De tycker att åk till gungparken och spela boll med kompisarna, det är bättre än att sitta och titta på paddan.
Förut var vi ute i skogen och lekte med pinnar och det var en bättre värld, ungefär.
Exakt.
Så.
Men du, Stefan, när de var unga, men ja.
Vad är jag då?
Ja, men du är ju, får man ju ändå säga, rätt progressiv för din ålder och rätt framåt och sådär. Så att jag skulle inte vilja kalla dig för en digital dinosaurie, jag skulle nog kalla dig för en digital immigrant. För du måste ändå påminna dig om hela tiden. Jag menar,
nu är du ju ovanligt snäll, jag skulle faktiskt kalla mig en digital dinosaurie. Men jag har reflekterat över det när du nämnde det här för mig, för det var väl ett halvår sedan. Att jag uppväxte i en värld där vi hade fysiska pengar, papperspengar. Vi hade en tidning som dunsade ner lådan varje dag. Satt en telefon i väggen som hade en sladd och man fick inte ringa Riks för det kostade mer pengar. Man hade två tv-kanaler som båda var analoga och 7:30 och 9:00 så var det då man fick sin nyhetsrapportering. Skulle jag kommunicera med någon så gick jag och köpte ett frimärke och sen la jag det på en brevlåda och sen väntade jag ett x antal dagar. Och då förvisso kom i posten också tillbaks, men det tog ändå tid innan jag fick någon typ av respons. Och jag har tänkt mycket på det sen du berättade det första gången, att jag förhåller mig nog till det digitala utifrån ett analogt perspektiv. Och jag har testat det här lite grann på vänner och bekanta. Jag ska testa det på dig också. Tror jag vet vad jag får för svar. Men nästa gång du ska köpa en bil, Stefan. Kommer du att göra som vi brukar göra? Gå in, klämma, känna, sitta, prata med försäljaren. Eller kommer du beställa den online och bara välja färg?
Ja, jag har faktiskt redan gjort det där för några år sedan. Teslan som jag köpte, den såg jag faktiskt inte först. Utan jag la en beställning utan att någonsin ha provkört den. Och det var läskigt, ska jag säga. Det kom inte helt naturligt, det gjorde det inte. Och nu har jag bytt bil igen och även den köpte jag utan att ha sett den faktiskt. Så att, ja, det har jag inga problem med. Men skulle vi prata om större, jag skulle aldrig köpa ett hus osett. Och tills jag kanske för att jag kan ta på mig VR-glasögon och kliva in i huset och gå runt och få en känsla. Då möjligen, men inte innan.
Det här är definitivt åldersrelaterat. De som är yngre, de tycker det här är en icke-fråga. Självklart kan man köpa en bil online. Och det jag har som poäng här är egentligen att det hänger ihop med deras attityd att jag vill ju inte ens äga bilen. Jag vill ju köpa den som egentligen som en tjänst. Men det är ju bara ett transportmedel. Och där liksom, som digital dinosaur kan man ha svårt att förhålla sig till det här. Och det är egentligen det som är min poäng när vi pratar om metaverse, glasögon och så vidare. Jag tror att de som är yngre, i sinnet om man får kalla det så då, tycker och tänker att det är lika riktigt att umgås virtuellt. Och gärna om det finns bra teknik för det och bra mjukvara för det. Då är det till och med ännu mer riktigt än att vi sitter fysiskt och ritar på en whiteboard och kramar varandra. För att du kan göra det på samma sätt och det upplevelsen är till och med kanske bättre än den fysiska. Det där tror jag är en åldersgrej. Och jag tror det kanske är det största hindret från att vi gamla går in i det som faktiskt kommer nu som är metaverse.
Ja, jag håller med dig till allra största del. Jag tror att det finns jättemycket vi kan göra. Och som introvert människa dessutom. Jag har ju tyckt att pandemin har varit toppen. Och när alla säger, nu längtar vi tillbaka till kontoren, så står jag bara, det gör vi väl inte. Vi tycker att det här är toppen. Men jag har ju förstått att jag är i minoritet där. Och kanske för att vi inte har de här verktygen riktigt på plats än idag. De här linserna och de schyssta glasögonen. Och sen en annan sak som jag fastnar för, som jag faktiskt tror på, det är ju min husgud Simon Sinek. Han säger det att ja, men pandemin har funkat bra därför att vi har upparbetade relationer med människor som vi har skaffat oss genom att träffas fysiskt. När vi väl har upprättat dem, då kan du och jag hänga virtuellt eller digitalt och fortfarande ha ett bra samarbete. Men människor som du inte har skapat den här relationen till, jag tror inte att du har fått så många nya kompisar under pandemin eller liksom på det digitala sättet som du känner på samma sätt inför som de som du har umgåtts fysiskt med.
Jag skulle tro mina söner runt 20-årsåldern som gamer, som hittar nya vänner i Australien, inte skulle hålla med dig och tycka att jag skulle inte träffat dem om det bara var den fysiska gamla världen. Så återigen tycker jag det är liksom, all respekt till Simon Sinek, han är ju bra med Y och så vidare, men jag tycker han har fel. Jag tror vi kommer träffa massa nya vänner och vi kommer vara avatarer som representerar det vi vill vara och kan öppna upp mot nya kanaler på ett sätt som vi inte kunde i den fysiska världen, eller kanske inte ens vågade.
Jag kan sträcka mig till att ja, det kommer vi kunna, men det kommer ta längre tid att skapa relationer på det viset än vad det gör annars.
Det går rätt snabbt nu. Jag ska ge en annan reflektion. Om jag hade frågat dig, nu kanske du är dålig representant här, men om jag hade frågat någon i min bekantskapskrets för 10 år sedan, kan ni tänka er att köpa en bil, eller kommer era nästa bil vara fossildriven, bensin eller diesel? Då hade jag nog fått ett frågetecken tillbaka, liksom, vad är alternativet? Idag, 10 år senare, när jag ställer den frågan, så är det ingen som kan tänka sig att köpa en fossil eller dieseldriven eller bensindriven bil. Så på 10 år har vi gått från att se att det finns inget alternativ till fossildrivet, till att inte se fossildrivet som ett alternativ på 10 år. 2012 kom Tesla Model S till Sverige, innan dess fanns det Prius. 10 år så har vi förändrat vårt mindset. Jag tror på samma tema här. 10 år så lever vi i metaverse och tycker liksom, vad är alternativet?
Det är en spännande tanke och jag kan hålla med. Eller det finns andra saker som har hänt på väldigt kort tid. Jag tänker till exempel, idag är det otänkbart att tänka sig ett liv utan Swish. Jag menar, det är 10 år sedan vi gick runt på kontoret när någon fyllde 50 och samlade in pengar i ett kuvert, la en 20 i ett kuvert liksom. Det gör vi ju inte längre. Och vi gick till affären och köpte CD-skivor. Det är också bara 10, 12, 14 år sedan. Så att det, och ingen hade streamat en film. Netflix var också relativt nytt på den tiden. Så att det är rätt, vi har ju en tendens att underskatta vad som händer på 10 år och överskatta det som händer på 2. Så att många som tror att metaverse, det händer på 2, 3 år. Nej, men så är det sannolikt inte. Men 10 år, absolut, det tror jag.
Och därmed min spaning, vilket är liksom temat för vår podd egentligen. Jag tror på 10 års sikt så är mobilen död. Vi kommer faktiskt att arbeta digitalt. Och nu pratar vi inte Pexip eller Zoom eller Teams som är platta verktyg, utan vi kommer arbeta och vara kreativa digitalt. Och vi kommer tycka att vi kommer aldrig kunna gå tillbaka till kontoren.
Nej. Det är tråkigt att vi håller med varandra, men så är det ju. Och jag tror att det är många som reagerar när du säger mobiltelefonen är död, därför att det är en av de mest personliga tingen som vi har och som många, det är en förlängning av kroppen på vissa människor som absolut inte kan tänka sig vara utan den. Men om man hade frågat folk 1997 när de hade en Nokia 2110 i handen så här, så skulle man fråga dem, tror du att om 10 år så har du en annan typ av device där du kan titta på film, spela spel, du har ingen digital kamera, du har ingen videobandspelare, du strömmar film utan att köpa dem först och allt annat som vi använder våra mobiler till, så hade folk sagt nej, det tror jag inte. Så
Nej.
att vi har ju lite svårt att blicka de där 10 åren fram i tiden.
Du, ska vi byta ämne?
Ja, det kan vi göra.
Ja. Vi hoppar in på el, för jag tycker det är ett roligt ämne. Dels är det ju ett hett ämne som sagt utifrån att priserna bara går uppåt och av olika anledningar. Så jag har en liten spaning här som är på tre olika teman. Ja, det ena är ju liksom vilken typ av energi vi kommer att ha i framtiden. Och den andra spaningen är varför elen faktiskt är så dyr. Och den tredje är hur framtiden kommer att se ut. Och jag vet att du har lite infallsvinklar här, men om jag får göra en inflygning först så är det ju att, som du vet, gillar jag ju förnyelsebart, sol, vind och vatten. Och det kan vi konstatera, det kommer ju vara rådande och där kommer de tyngsta investeringarna att läggas. Det kommer inte ersätta oljan. Värme och transport kommer vi ha förnyelsebart till, men vi kommer behöva olja för massa annat. Det finns olja i stort sett allting. Men det intressanta är ändå utvecklingen. Den största vindparken just nu byggs utanför Köpenhamn. Den har genererat energi tillräckligt mycket för ett kärnkraftverk, typ Barsebäck. Och världens största som byggs utanför Skottlands kust genererar el motsvarande ungefär 2 kärnkraftverk. Så att det börjar bli liksom relevanta siffror. Men vet du hur mycket terawatt som Sverige behöver och förbrukar varje år?
Inte en aning, men jag vet att jag med mitt eluppvärmda hus, jag står för en ansenlig del av det i alla fall.
Vi hushåll står för 31% av den totala förbrukningen. Men idag ligger någonstans behovet på 150 terawattimmar. Och fördelningen där är kärnkraft står för 31%, vindkraft faktiskt redan för 17% och resten är i stort sett vatten. Och det som
sol,
är kvar då...
Sol, det kör vi inte i Sverige, det är för dåligt. Det är för dåligt väder.
Det kommer, men det står för 1% än så länge. Sen borde det egentligen heta ljusenergi, inte solenergi. För det handlar ju om ljus, och det har vi faktiskt ganska mycket av. Men det är intressant, den här trenden som kommer och varför det har blivit så dyrt. För att det är ju inte så att vi inte kan producera den elen som behövs. Det är bara att vi inte kan transportera den i många lägen. Vet du hur mycket du som... Ja,
vad ska du säga? Att vi inte kan transportera den, vad är problemet med det?
Det mesta av vår el genereras i norra Sverige, i Norrland. Det var en bättre balans tidigare när det var kärnkraftverk och de har vi börjat stänga ner. Och de agerade på 2 sätt, kärnkraftverken. Det ena var att de producerade väldigt mycket el. Det var i stort sett hela vårt behov, mer eller mindre. Det andra var att de sög energi. Nu menar inte i dålig bemärkelse utan i bra bemärkelse. Du vet, när man skickar energi över långa avstånd så du har ju en effektförlust. Vind, vatten, sol, liksom allt som påverkar, kyla, snö och allt sånt där. Så du trycker ut el från ett ställe till ett annat. Men kärnkraftverken sög också ner el. Nu har vi inte dem i södra Sverige, så nu är det push och ingen pull. Och det gör att vi kan liksom inte trycka igenom så mycket som behövs. Och då ökar priserna. Mm. Men det här kommer det absurda. Effektförlusterna är någonstans 1-2% att skicka el över långa avstånd. Men vet du vad skillnaden i pris är mellan Norrland och där jag bor i Göteborg?
Jag har ju hört på nyheterna liksom, när de säger att nu blir det dyrt i Malmö. Då är det inte alls dyrt i Norrland. Så jag kan tänka mig att det skiljer säkert 50% eller något.
Vi pratar om 200-300% i skillnad.
Åh, jävlar.
Och då tänker man att här ligger det massa privata aktörer emellan och skär guld. Mm. Nej, det här är också intressant. Vet du vem som äger Svenska Kraftnät?
Ja, det är väl staten.
Ja, det är vi som har en väldigt rolig roll med både en tillsynsmyndighet och ett verk. Men de äger liksom stambanan för elen. Och sen kommer man till de som står på en lite mer regional nivå. Där är det E.ON, Ellevio och någonting som jag glömmer nu. Kommer du ihåg vilken tredje var?
Ja, men Vattenfall är väl den och Mälarenergi där jag bor. Det finns ju massor utav
dem. Men Vattenfall var den. De står för den här. Och där 2 av dem är statliga också. Vattenfall och sen är det massa fonder. Så staten eller vi äger egentligen allt. Sen kommer du ner på den lokala nivån. Där finns det 150 olika aktörer, både kommunala och privata. Och det är de som skär emellan, min uppfattning. Så vi tar ut mycket och sen så skickar vi tillbaka. Det är nu en form av subvention som du vet på 6 000 spänn. Vilket är lite små absurt.
Det stämmer nog som du säger. Det är klart att de ska ha betalt och de skär emellan och det gör. Men det är inte bara därför priserna har gått upp. Jag har varit lite intresserad av det här och försökt ta reda på vad det beror på. Och det framför allt skulle jag säga beror på det är att hela Europa är ett sammankopplat system. Där vi har varit vana vid låga priser för att vi har haft ett lågt beroende till fossila bränslen. Vi har ju precis som du är inne på, vi har ju bara haft vattenkraft och kärnkraft och andra, fall vi nu ska kalla dem för gröna. Men det här, Sveriges elnät och produktion är ju inget slutet system, utan det finns ju en börs där man handlar el. I Sverige heter det Nordpol. Och där lägger alla svenska elproducenter in hur mycket elen kommer kosta. Och då får vem som helst i Europa köpa elen till det priset. Och eftersom vi då har producerat liksom el till låga priser så är det många som har varit intresserade av att köpa det. Och då kan vi höja priserna och då gör man det naturligtvis. Och så helt enkelt på det stiger priserna. Jag trodde först eller läste någonstans att vi måste producera en viss del av det. Eller vi måste exportera en viss del av det vi producerar. Men så är det inte, utan egentligen är 100% av vår produktion skulle kunna gå på export och att vi väljer att importera istället. Då. Så det är en anledning. En annan anledning
så det du säger nu bara så jag förstår Stefan, det är att istället för att ge rimliga priser till oss konsumenter så väljer vi att tjäna pengar på att skicka det utomlands.
Jajamän.
Och det är svenska staten som gör det.
Yes, det stämmer.
Härligt, jag börjar fatta.
Och vi kan inte säga rimliga pengar i Sverige, därför att då köper italienarna elen utav oss. Så att det går inte att hålla på elproduktionen inom Sveriges gränser. Så är det. Sen har du egentligen några andra saker. Just nu är det ju väldigt hög efterfrågan på fossila bränslen. Det startade redan under coronapandemin. Och när restriktionerna så småningom lättade och ekonomin började starta upp, ja, då steg efterfrågan på energi väldigt snabbt och då också priserna. Och det är framförallt fossil gas som har ökat. Och det är ju Ryssland som är en stor producent utav gas, som vi vet. Det stod ju i tidningen hur mycket de hade tjänat varenda dag på sin gasproduktion under kriget med Ukraina, vilket var 1 000 miljoner kronor per dag som de drar in på den exporten. Så det är pengar det också. Och sen så har det varit ett ovanligt väder, säger man. En mild höst, temperaturer över det normala hade vi fram till oktober, och sen slog det om och blev kallt i slutet på november. Och isen la sig på en massa älvar, snackar de om samtidigt och sådär. Och det har regnat lite. Ja, det har varit ett väder i alla fall som sannolikt
Det
beror på
låter som
liksom
du som
klimatförändringar.
bönder, eller på att säga.
Jo, de är aldrig nöjda.
Nej.
Nej. Precis, så är det säkert. Så att det är väl de här tre sakerna som man säger att det beror på. Konstigt väder och hög efterfrågan på fossila bränslen, och att det är ett europeiskt system där vi inte kan hålla på vår egen produktion, utan den som vill köpa får köpa.
Och samtidigt måste vi öka vår produktion, för den här förbrukningen vi har idag på 150, den kommer inte att räcka om några år. Redan 2024 så är det 200 terawattimmar vi behöver. Och framförallt det vi behöver är ju vindkraft och sol. Vet du vad som hindrar utbyggnaden idag till det? För att nå, vi är på 17-18% nu. Vi skulle kunna komma till 40% om det inte vore för vad då?
Ja, vindkraften hör man ju också på nyheterna. Det är ingen som vill ha vindkraftverk i närheten av sig.
Nej.
Och sol vet jag inte riktigt ifall det liksom är för
Det
dålig
är samma tema.
ROI.
I förra veckan läste jag om Halland där jag bor, som sa nej till installation av solpaneler på en 50-talsvilla för att det var förfulande.
Okej.
Och det är lite grann på det temat när det gäller vind också. Alla vill ha det, men inte på sin bakgård. Det
Det är
låter ju.
som hastighetsbegränsning. Alla vill ha 30 på den vägen man bor, men ingen håller 30 någon annanstans.
Nej, men det finns en annan utmaning till med det här förnyelsebara. Det är att det går inte att lagra. Där är ju kärnkraften är ju bättre med att producera när du behöver den, och vatten släpper du på turbiner när du behöver det. Men sol och vind, det går ju inte att lagra. Det är lite problematiskt. Så då kommer vi till vad som är lösningen till det, som är min andra lite spaning. Vad tror du är lösningen?
Ja, jag tror att det är batterier.
Ja, precis. Och det är inte litiumjon, och det är faktiskt inte litiumjon i bilar heller. Det som kommer att komma in, det finns massa olika tekniker. Geotermisk lagring, flytande vätgaslager, natriumjonbatterier däremot, så det inte har litium. Inte alls lika krävande med kobolt och liknande, alltså ädelmetaller. Högre effekt. Och Bill Gates är en av de största investerarna i det här. Breakthrough Technologies. Eller Breakthrough Energy, förlåt.
Okej. Ja,
Det
jag tror
här
jättemycket
kommer.
på det där. Jag har tittat på priserna idag, är ju groteskt höga. Alltså, ska du investera i en solcellsanläggning idag så kostar den ett par hundratusen. Sen får du lägga till lika mycket till ifall du ska ha någon batterikapacitet som gör att du klarar igenom natten och ett par mulna dagar liksom. Det är
Det
jäkligt
behövs
dyrt än
en
så länge.
Ja, sen behövs det sol, vind behövs, och sen behövs det en sak till. Och nu kanske man får huvudet avhugget av våra lyssnare, men det ska bli intressant att se. Kärnkraft behöver vi.
Jaha, du är en sån du.
Om jag hade fått rösta, du vet, 1980 tror jag det var. Jag var ju 3 månader för ung. Då hade jag röstat nej till kärnkraft. Idag har jag en annan tanke. Dels utifrån att det är billigare och det är bland den bästa tekniken, men framför allt för att nu pratar vi om små kärnkraftverk. Regionala kärnkraftverk. Som du kan ha, inte hemma, men kommuner kan ha. Som byggs som moduler. Tänk dig hus. Små moduler som byggs, sätts ihop. Men helt annan teknologi än tidigare. Väger 700 ton ungefär, vilket är en bråkdel mot vad vanliga kärnkraftverk i sammanhanget. Det kommer vi att ha.
Nu
Och
ska, nu
vet
kan,
du...
nu kanske jag blir halshuggen då, men fan, vill vi verkligen ha den risken i varje kommunal verksamhet? Jag tänker på Stockholms stads skolprojekt, liksom att bygga en portal som går helt överstyr. Det här är ju grejer man måste veta vad man håller på med för man ska hantera ett kärnkraftverk. Är det verkligen, ska vi ha det på kommunal nivå?
Man kommer nog kanske inte att sätta det i city utan någonstans utanför förvisso, men man skulle kunna ställa det i relation till, och då har Harrisburg, Fukushima och Tjernobyl. Det är tre kända olyckor i förhållande till vilket utsläpp vi har från fossila bränslen, så kanske den kalkylen ändå tiltar över mot kärnkraftverk, och framförallt om det är säkrare, vilket det kommer att vara.
Ja, det där är svårt tycker jag. Alltså, kärnkraftverk är ju skitbra så länge det funkar och så länge man inte måste långtidslagra avfallet. Och det kommer vi liksom inte runt. Och där är det ju ingen som har en speciellt bra lösning idag. Det finns ju kända brister med all långtidslagring. Vi skjuter bara upp problemet till någon kommande generation liksom.
Där är vi helt eniga. Men bara för att ge ett exempel på hur lätt det här är att göra på riktigt. Det var en kille i Ängelholm och det här redan 2011. Han skickade in ett brev till Strålskyddsmyndigheten och sa: jag har byggt största delen av mitt kärnkraftverk hemma. Jag saknar bara lite plutonium. Är det okej om jag anförskaffar det? Varpå polisen kom på besök och han blev sen dömd. Men han var en hobbyfixare. Du kan bygga ett kärnkraftverk hemma idag, givet rätt kompetens och lite kontakter kanske. Men det är
Och att man får
enkelt.
tag på plutonium.
Ja,
Ja.
ett bolag som sysslar med det här är faktiskt i Göteborg som vill att kommunerna ska investera i detta. De heter Kärnfull.
Naturligtvis.
Och
Ja, så det är vad du ser i spåkulan alltså. Det är små, mindre lokala kärnkraftverk för att klara det här. Mera vind och mera sol och batterier med modern teknologi som vi inte behöver bryta i gruvor i Kongo för att kunna köra storskalig produktion utav. Det är vad som händer. Är det på 10 år det här eller?
Lägg till det att el kommer att vara närproducerat. Vi kommer att ha sol, vind närproducerat, kärnkraftverk troligen också till viss del närproducerat. I Sverige är det kanske en politisk diskussion som hindrar det, men om man ska titta på vad vi borde ha, tycker jag, så är det absolut så.
Ja, jag ska avsluta med en kort anekdot. Våren 2020 tror jag att det var, då hade jag bundit mitt elavtal. Och det var på den tiden som man, åtminstone på nätterna, fick man betalt för att använda el. Det vill säga det var minuspris på den här börsen. Jag var så förbannad på att jag hade bundit det där så jag ringde min elleverantör och bad att få häva det fasta avtalet. De sa att det blir så dyrt för dig så det kommer du inte tjäna på. Så jag var förbaskad på det och sen samma dag som det gick ut så var jag så glad över att nu är jag äntligen fri och kan köra Tibber eller någon annan modern lösning. Och vad hände med elpriserna då? Ja, det bara stack upp i taket. Hade jag 60 öre idag som jag hade i mitt fasta elprisavtal då skulle jag vara hur nöjd som helst. Idag
Men det
betalar
är
jag
lite
330
story
euro.
of your life, Stefan,
Ja,
faktiskt.
det är så. Jag är alltid fel på alla bollar, hela tiden.
Och med de kloka orden så är vi nästan färdiga för idag, va?
Ja, det får vi lov att säga.
Ja, kommer vi
Du, vi hörs.
tillbaka?
Ja, det tycker jag vi gör. Nu har vi ju nästan hotat med det, tänkte jag säga. Eller lovat. Så det gör vi väl. Ja.
Och ta gärna kommentar också, för nu har vi stuckit ut hakan lite grann och vill gärna ha en smäll på käften tillbaka.
Ja, men det vore kul. Vi lägger ut ett inlägg på LinkedIn och på Facebook och sådär när vi har publicerat. Får jättegärna kommentera där i vad ni tycker. Är vi helt ute och cyklar eller?
Härligt, vi hörs.
Det gör vi. Hej!
Ha det, hej hej!